Vad handlar alla lovsånger om egentligen? Det är rubriken på dagens predikan. Jag har faktiskt inte valt den själv, utan det är en rubrik som Daniel Röjos valde i sin bok Helt liv, som ju är predikotemat som vi följer. Kanske lite ambitiös fråga var min spontana. Vad handlar alla lovsånger om egentligen? Jag har inte med mig ett Excel-ark med alla lovsånger och vad det kan handla om. Men jag ska försöka ge något form av svar på den frågan ändå idag. Och för att börja kunna svara på den så tänker jag att vi kanske behöver ställa en annan fråga. Nämligen, vad är lovsång? Vad är lovsång egentligen? Hur definierar vi det? För även om vi använder samma ord så kan det ju vara så att vi lägger lite olika betydelser i det. Vi kan mena lite olika saker med ordet lovsång. Ibland kan man använda det som en beteckning på en musikstil som man sjunger i kyrkan, eller hur, kanske ni känner igen. Till skillnad från körsång och annat som kan ske. Är det det som är lovsång? Jag tänker att när man talar om lovsång så kan man ändå behöva definiera det på något sätt. Så kanske man är lite mer säker på att man talar om samma sak. Jag tänker att jag vill använda mig av en definition som bland annat David Davidt, som ni känner till honom, använder. Han är en teolog i Gamla Testamentet, eller docent, han är, ja, du vet, titlar och sånt. Men han har bland annat forskat om saltaren, vet jag. Och han har skrivit en bok som heter 7 myter om lovsång. Och han har den här definitionen av vad lovsång är. Att det är tonsatta böner. Lovsång har då specifikt med sång att göra. Det måste ha med musik att göra. Medan ordet lov, som vi ibland kan tänka att det är pris eller beröm, det kan man tänka också lite bredare och inkludera det lov som faktiskt finns i saltaren med ganska varierande böner, där bland annat klagan också finns med. Men lovsång kan man säga är alltså böner som har tonsats. Så i den logiken så är ju Fader vår en bön. Tonsätter vi den så blir det en lovsång. Förstår ni grejen då? Och hur lovsång skilt är ju då, hur lovsång sjungs är ju skilt från vad lovsång är. Och ett annat ord man kan ju slänga sig i de här sammanhangen, det är ordet tillbedjan. Eller hur? Att tillbe. Och ofta när vi talar om tillbedjan så tror jag att många av oss syftar på tillbedjan genom lovsång, alltså genom tonsatta böner. Och det är en aspekt av tillbedjan, tänker jag. Men när Bibeln talar om tillbedjan så är det någonting bredare. Det berör snarare inte bara de stunder då vi sjunger liksom lovsången. Det är lite bredare. Och jag tänker, för att ge något form av svar om vad alla lovsång egentligen handlar om, så vill jag försöka sätta in lovsång i det här lite större sammanhanget tillbedjan. Så vad är då tillbedjan? Är ju följdfrågan. Ja, men för att återigen använda mig av David Davids resonemang, så visar han på att tillbe Gud, det kopplas i Bibeln ihop med att böja sig inför Gud i vördnad och ödmjukhet. Och då kan det ju dels liksom beteckna eller uttrycka stunder av närhet med Gud, men det kan ju också ses som en bild av vad det innebär att leva ett liv i Jesu efterföljd. Alltså där man mer allmänt böjer sig inför Gud och ber honom att vara herre över våra liv. Över hela våra liv. Så tillbedjan är liksom en hållning som berör hela livet, kan man säga. Jag tänker att vi ska gå till Hebreerbrevet 13. Kan ni slå upp om ni vill. Vers 15 och 16. Och där står det, Hebreerbrevet 13, 15, 16. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behaga Gud. Så Hebreerbrevet betonar liksom att lovets offer, det hänger också ihop med resten av livet. Det nämns liksom tillsammans med att göra gott och att dela med sig. Och här nämns ju offer eller lovsång som offer, och det för ju liksom associationer till den judiska tempelkulten, eller hur, där man tillbad och nalkades Gud med offer av olika slag. Och templet, det är tydligen, var tydligt platsen för Guds närvaro i Gamla testamentet. Och en av Hebreerbrevets huvudpoänger är nästan att betona att Jesu fullkomliga offer på korset har gjort den här tempelkultens offersystem överflödigt. Det behövs liksom inte längre några syndoffer, för Jesus har öppnat vägen till Gud. Och vi kan frimodigt närma oss Gud. Och templet beskrivs inte längre som platsen för Guds närvaro, utan Kristus är nu den plats där vi möter Gud. Och det innebär att gudstjänst nu inte längre bara sker egentligen på en plats i templet. I Johannes 4 kapitel så finns det en story om att Jesus möter en samarisk kvinna. Ni kanske känner igen den. Och det fanns ju en diskussion där mellan judarna och samarierna vart man skulle tillbe. Är det på berget här hos oss eller är det i templet i Jerusalem? Och Jesus berör ju den frågan i samtalen med kvinnan. Och i kapitel 4, 21 så kan man läsa om Jesus svar på hennes fråga. Så säger han: tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till, vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Det är som att han säger att den här frågan, den här tvistefrågan, egentligen kommer bli irrelevant. Så tillbedjan ska nu ske ande och sanning, ska ske snarare överallt, inte bara på en utvald plats. Och efter Jesu död och uppståndelse så får ju liksom offrandet någon form av ny form. Offer sker inte längre på en strikt lagstadgad plats i templet, utan överallt. Och offer är inte längre att slakta djur, det är man kanske lite glad för, eller? Utan det handlar snarare om att lovsjunga samt att göra gott och dela med sig. Eller som Paulus skriver i Romarbrevet 12, första versen där: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Att tillbe är någonting bredare än bara lovsång. Det handlar om hela livet. Om att frambära hela sitt liv som ett offer till Gud. Vi tillber inte bara Gud en avskild gudstjänstlokal, utan även på de platser vi rör oss i vår vardag. Jag skulle säga att vi människor per definition är tillbedjare. Det står så här i Kolosserbrevet att allt är skapat genom honom och till honom. Och Romarbrevet: av honom och genom honom och till honom är allting. Allt är skapat av Gud och även till Gud, till hans ära. Inklusive vi människor då. Vi menar att tillbe honom med våra liv. Och att tillbe kan man säga är någonting som egentligen är inbyggt i oss människor. Och det är inte något som bara sker på en söndag förmiddag när vi lovsjunger tillsammans. Jag tänker att man kan säga att tillbedjan levs alltid, men den sjungs ibland. Så vi människor är per definition tillbedjare. Vi är skapta att tillbe. Alla människor tillber, frågan är bara vad vi tillber eller vem vi tillber. För Gud är inte alltid den vi tillber, eller hur, vi människor? I Romarbrevet, första kapitlet, så pratar Paulus om synden. Det här grundproblemet i tillvaron som gör att världen ser ut som den gör. Och där så beskriver han synden som förvrängd tillbedjan. Som en skev tillbedjan. Det står så här i vers 25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet. Amen. Så synden gör liksom att vi blir mer krökta i oss själva och skapelsen än att vi vänder oss till Gud som är skaparen. Alla människor tillber frågan är bara vad eller vem. Och när jag funderar på det här så kanske man kan säga att tillbedjan kan förklaras i termer som att vi tillber det som vi vänder oss till. Det som vi prioriterar högst i våra liv och med våra liv. Vad som är det viktigaste för oss, vad vi älskar, vad vi sätter vårt hopp till, vart vi söker tröst. Eller det våra liv blir upptagna av, vad våra liv handlar om. Och även om vi säger att vi vill tillbe Gud, så tror jag det är lätt ibland att det blir att vi tillber annat, att vi vänder oss åt andra håll. Och jag tänker att vill man ärligt fundera över vad man egentligen tillber emellanåt, så ett ganska effektivt sätt det är att följa sina pengar och se vart de landar. För pengar avslöjar ofta ibland vart vi har vårt hjärta och vad vi tillber. Jag tror att avgudarna i den här bemärkelsen kan krypa på oss lite ibland. Jag tänker att jag ska ge er ett personligt exempel för att ge ett exempel. En pastors bekännelse. Jag älskar att läsa böcker. Började läsa väldigt mycket under pandemin. Det är inget dåligt intresse. Så. Men jag upptäckte förra hösten att det här börjar få en plats den kanske inte ska ha. Du vet, jag börjar köpa mer böcker. Jag har ju till och med ett altare för böcker. Jag har min bokhylla i sovrummet som jag kan lägga titta på när jag ska somna. Åh, den där boken ska jag snart förläsa. Jag börjar organisera mitt liv kring att få till det där. Liksom. Det blir en sport att läsa mer och mer. Så, och inser man plötsligt att vänta nu. Nu börjar ju mitt liv handla ganska mycket om läsande och böcker. Så, det kanske behöver regleras. Jag kanske vill att mitt liv ska vara upptaget av annat. Så min fasta handlar om böcker. Så. Jag har satt en maxgräns för hur mycket jag får läsa i år. Lite komiskt. Men jag delar det liksom för att man märker att saker kan liksom krypa sig på. Så plötsligt upptäcker man att oj, här fick något en plats den kanske inte skulle ha. Det är inget dåligt i sig, men man tillber det skapade istället för skaparen. Alla tillber vi frågan är bara vad och vem. Och det lite luriga med det här är att vad vi tillber också är faktiskt med och forma våra hjärtan på grundläggande sätt. Vad vi tillber formar vilka människor vi blir. I Gamla testamentet så finns det olika ställen där det talas om avgudar. Och Saltaren 135 är ett sådant exempel. Jag tänkte läsa från 15 där. Där psalmisten skriver att folkens gudar är silver och guld, verk av människohänder. Mun har de men kan inte tala, ögon men kan inte se, öron har de men ingen hörsel, ingen andedräkt finns i deras mun. Och vers 18, det som har gjort dem ska bli som det, ja alla som sätter sin lit till dem. Det som har gjort dem ska bli som dem, ja alla som sätter sin lit till dem. Det verkar finnas något i att vi blir som vi tillber. Jag har citerat den här teologen och hans resonemang några gånger innan. Han heter James K. A. Smith och en tes som han driver det är att människan framför allt är en längtande och älskande varelse. Det vill säga vi styrs mer av vår längtan än av våra tankar. Symboliskt kan man beskriva det som att vi styrs mer av hjärtat än av hjärnan. Så i grunden är vi människor älskande varelser. Och Smith han menar ju då att vi blir vad vi älskar. Man kanske kan citera från Ordspråksboken 4 den här kända versen. Att mer än allt annat, vakta ditt hjärta. Varför då? Jo, hjärtat styr ditt liv. Och man kan säga att hjärtat är en form av kompass som styr riktningen i våra liv. Och att tänka rätt. Att liksom med sitt intellekt veta vad som är rätt, det leder inte automatiskt till att vi faktiskt gör det. Det är klart att det kan vara med och påverka. Men vi kan ju veta saker, vad som är bra för oss till exempel. Men det betyder inte automatiskt att vi får till att göra det, eller hur? Och om våra liv ska kunna förändras så behöver vårt hjärta hjärta är vår längtan, alltså det som vi älskar, omdirigeras och omformas, menar Smith. Hjärtat är liksom vår livskompass och det styr på vårt liv, ofta på sätt som är omedvetet. Jag vet inte om ni någon gång har navigerat med en sån här riktig kompass. Idag har man ju andra sätt att navigera. Men för att den ska fungera korrekt så behöver man ju kalibrera kompassen mot norr regelbundet. Så. Och man kan se det som en bild att på liknande sätt så behöver våra hjärtan regelbundet liksom kalibreras mot Kristus för att fungera bättre. Att aktivt praktisera tillbedjan, att tillbe Gud, det kan man säga är ett sätt att kalibrera den här kompassen, ens hjärta, ens längtan och kärlek. Det som styr liksom riktningen i våra liv. Och Smith, han menar att vår längtan och kärlek, det formas av vad man då kan kalla för våra praktiker. Alltså saker som vi gör regelbundet, en del av våra vanor. Och om vi vill bli människor som älskar och tillber Gud i ord och handling, så kan vi regelbundet behöva återvända till vissa handlingar, vissa praktiker som liksom kalibrerar vårt hjärta åt det hållet, vår kompass åt det hållet. För vi deltar ju i en kultur där det finns andra saker som drar i vårt hjärta och som vill föra oss åt andra håll, som vill liksom fånga vår kärlek till andra gudar, för att använda de orden. Jag menar, man har ju knäckt koden vad gäller reklam och sociala medier och så vidare. Att så här, gripa tag om hjärtat, det är det som fångar oss människor. Och de här praktikerna som sociala medier till exempel, eller nöjen, tv-tittande, träning, det kan vara olika saker. De riktar ju vår kompass på ett sätt som ofta är omedvetet för oss. Och plötsligt kan man upptäcka att man tillber och organiserar sitt liv runt andra saker. Som till exempel att läsa böcker. Så för att rikta vår tillbedjan lite mer rätt, så tror jag att vi medvetet behöver välja att göra saker som ställer in vår riktning mot Jesus. Som kontrar liksom den här kalibreringen, det andra som drar i våra liv. Vår tillbedjan behöver regelbundet justeras, tror jag. Så vad handlar alla lovsånger om egentligen då? För att återgå till den här gigantiska frågan Reyos ställer. Nej, men när jag har tänkt på den frågan, så utifrån då utgångspunkten att vi människor egentligen per definition är tillbedjare. Frågan är bara vad eller vem vi tillber. Samt att vissa praktiker justerar riktningen i vår tillbedjan, så skulle ett svar på den frågan kunna vara att sjunga lovsång, och då kanske särskilt tillsammans med andra. Det är en form av praktik som kan stämma vår tillbedjan. Som alltså kan kalibrera den här kompassen i våra liv mot Jesus. Och därmed förhoppningsvis också hjälpa oss att tillbe Gud bättre, men också det övriga livet. Så. För tillbeden är inte bara de tonsatta bönerna. Så finns det olika typer av lovsånger, och man kan prata om lovsångens plats i gudstjänsten och funktion och så vidare. Men vad jag vill skicka med idag är att tonsatta böner, att lovsång, det kan ju hjälpa oss att stämma vår bredare tillbedjan, är min förhoppning. Och läser man Reyos, Daniel Reyos kapitel om lovsången, så beskriver han bland annat lovsång som verklighetsterapi. Så, lovsång handlar inte om att fly bort från någonting, fly bort från verkligheten, utan det handlar snarare om att få hjälp att säga som det är. För i lovsången, i de bönerna, så sjunger vi oftast ut vad som är sant. Vad som är sant om Gud. Vad som är sant om vad han har gjort. Vad som är sant om den här världen och vår plats i den. Så lovsång påminner oss om vad som är sant, när den görs rätt i alla fall. Om man stämmer en gitarr till exempel, idag har man ju maniker till allt va. Men annars om man stämmer en gitarr, så hjälper det ju liksom att höra en ren ton, eller hur? Som man sedan utgår och justerar liksom strängarna ifrån. Och att sjunga ut vad som är sant. Man kanske kan tänka att det är liksom att stämma in i den här klara tonen från himlen förhoppningsvis. som sen hjälper oss att justera och stämma våra tillbedjande liv i övrigt. Så. Och en sann och levande tillbedjan tänker jag också behöver komma som en respons på vem Gud är och vad han har gjort. Så. Det finns en nådens ordning i tron som är värd att vakta på ändå. Och det är ju att det börjar med vad Gud har gjort och vem han är. Av nåden är frälsta, inte genom gärningar. Eller vi älskar för att han först har älskat oss. Det finns liksom en ordning där. Och stunden när vi får påminnas om vem Gud är och vad han har gjort, de är viktiga för vår tillbedjan. Om vi får en större glimt av vem Gud är, att han faktiskt är på riktigt, att han älskar oss på riktigt, då blir det också en naturlig respons till tillbedjan. Jag är nästan övertygad att om Jesus skulle liksom uppenbara sig här kroppsligen i sin härlighet, det är få av oss som skulle sitta kvar på stolarna så, eller kunna stå. En naturlig respons att möta Gud är egentligen att falla ner på knä och tillbe. För Gud är stor och helig och härlig och så vidare. Och för många är ju stunder av lovsång en sån form av mötesplats med den levande guden. Och för vissa generationer kanske är den primära mötesplatsen. Och jag tänker inte att det är så konstigt. För konst liksom allmänhet och kanske musik i synnerhet har ju en förmåga att beröra oss på djupet. Eller hur? Och nå oss på ett sätt som kanske ord inte bara kan. Musik kan röra oss på djupet. Och i lovsången, det kan vara en sån här mötesplats med den levande guden som älskar oss och som är helig och som är stor. Och det kan påminna oss om hur värd Gud är vår tillbedjan i övrigt också. Jag ska gå ner för avslutning nu. Vi har ju det här förkunnatemat helt liv. Så. Och det syftar ju inte på ett liv utan sprickor. Eller hur, utan liv som hänger samman, som hör ihop. Det är liksom vår längtan. Och tillbedjan, det är inte någonting som bara sker när vi lovsjunger tillsammans på söndag förmiddag. Så. Jag tänker att tänker vi i sådana termer, då delar vi upp livet lite onödigt. Så. Tillbedjan är någonting som sker i veckans alla dagar. Frågan är lite vad vi tillber. Och vi uppmanas att tillbe Gud med mer än våra sångröster. Tack och lov för sådana som mig som inte riktigt kan sjunga för tillfället. Paulus han skriver i första Korintherbrevet att om ni äter, dricker eller vad ni än gör, gör allt till Guds ära. Vad ni än gör, gör till allt till Guds ära. Hur skulle det se ut om du och jag tillbad Gud genom hur vi körde bil? Jag var i en annan församling då förra söndagen och höll den här predikan där. Och det var flera som sa till mig efteråt, du, det där exemplet med bilen, den var bra. Jag vet inte hur de körde ut i Askeby. Men det är ju något det här med bilkörning. Det lockar ju fram någonting ur oss, eller hur? Särskilt när man ligger efter någon som inte kan köra jämnt eller vad det är. Och jag är ju den personen idag som inte kör så ofta. Eller hur? Men vad skulle hända om vi tillbad Gud med hur vi körde bil? Eller hur vi sopsorterar? Eller, ja, ni kanske inte har en allmän tvättstuga. Men den är ju en sån här punkt. Hur man lämnar den allmänna tvättstugan efter sig. Tänk om vi skulle tillbe Gud genom det. Att tänka tillbedjan bredare. Vad ni än gör, gör allt till Guds ära. Det finns ju en känd och älskad sång av Christer Hultgren som vi snart ska få sjunga. Men den här, jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Här används ju lovsång som en metafor för livet, eller hur? Och om mitt liv är en sång, ja, men då vill jag i alla fall att den ska få vara en lovsång till Gud. Och inte till böcker då, i mitt fall. Eller hur? Jag vill att mitt liv ska handla om att älska honom. Mm. Ska vi be tillsammans och sen så sjunger vi. Ja, Gud, jag tackar dig för den du är. Tack för vad du har gjort för oss. Du som är skaparen. Du som har gett oss liv och anda och allt. Och du som har öppnat väg för oss att komma dig nära. Att få leva ett liv i ljuset av ditt leende och din närvaro. Tack för att du kallar oss att följa dig och att leva våra liv, vända till dig och leva våra liv till din ära. Och jag ber dig, heliga ande, att du skulle justera vår tillbedjan så att den ännu mer får klinga liksom klart. Så att våra liv ännu mer får handla om dig och om att älska dig och ära dig. Med alla livets delar. Jag ber, heliga ande, att du skulle påminna oss och hjälpa oss att göra allt till din ära. Vad vi än gör. Att vi får göra det som en tillbedjan till dig. Som en hyllning till dig. Som en kärlekssång till dig. Så kom, heliga ande, och stäm vår tillbedjan. Och gör våra liv till lovsånger till dig. Amen.